Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
För många kvinnor med ADHD eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så finns det en oro före eller under graviditet och också väldigt vanligt med en föräldrastress. Hur kommer jag att bli bemött av vården? Kommer de överhuvudtaget att förstå mig och kommer de stötta mig på det sätt som jag behöver? Och hur ska jag klara av att vara förälder? Det här är funderingar som vi möter ganska ofta i mödravård, på förlossning eller på BB. Och just därför så har vi bjudit in en väldigt speciell gäst idag. Innan jag avslöjar vem det är så ska jag påminna er om att ni lyssnar på Babys podcast. Jag heter Rebecka och är gynekolog. Och med mig har jag som alltid
barnmorska Karina.
Ja, och vår gäst idag det är Lotta Borg Skoglund. Hon är överläkare i psykiatri. Hon är docent vid Uppsala universitet. Hon är grundare av Smart Psykiatri, författare till en hel bunt med böcker. Och hennes forskning handlar om neuropsykiatri, hormoner, psykisk samsjuklighet och beroende. Lotta är också en väldigt flitig debattör, så ni har säkert redan sett eller hört henne i tv och media. Och nu alltså även i Babys podcast. Så häng med in i avsnittet. Hej Lotta och varmt välkommen till Babys podcast.
Tack så jättemycket.
Vi är jätteglada att du har tid att vara med. Du är liksom överallt samtidigt.
Ja, ibland så känns det lite när folk säger så. För att jag har nog lite svårt att säga nej till saker. Det är så himla roligt och så himla viktigt tycker jag. Det jag håller på med. Så det är lite svårt att säga nej ibland. Och då blir det lite mycket också.
Ja. Men jag tror också det är därför just det här att du tycker att det är roligt och vill. Det är det som lyser igenom och gör att vi ju vill prata med dig. Mm. Så, ja. Jag tänkte att vi skulle börja från början med att du ska få förklara vad som menas med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vad är det och vad är det för diagnoser som ingår under det paraplyt?
Ja, det är ju en hel familj av diagnoser brukar jag säga. Det handlar om de vanligaste, största diagnoserna är ADHD, ADD, autism. Men i den här familjen av diagnoser ingår ju även tics och Tourettes, olika typer av språkstörningar, intellektuell funktionsnedsättning. Så det finns en massa olika diagnoser och gemensamt för dem att man ofta föds med dem eller åtminstone förvärvar dem väldigt tidigt i livet. Och att man lever med den här typen av diagnos eller sårbarhet under hela livet. Att det tar sig ganska olika uttryck i olika delar av livet, absolut. Men oftast inte att det växer bort ändå.
Men visst kan det bli bättre med tid?
Absolut. Och en sån här neuropsykiatrisk, en NPF-diagnos, den existerar ju aldrig i ett vakuum. Den existerar alltid i relation till sin omgivning. Så ADHD, autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Problemen man har när man lever med de diagnoserna, De är alltid i relation till hur omgivningen fungerar. Och det gör ju att man, om vi får till bra anpassningar, om man får bra förståelse för sig själv och sina svårigheter och sina liksom, individuella utmaningar, så kan ju funktionsnedsättningen, alltså det lidandet eller de svårigheterna som diagnosen i sig genererar eller ger, kan ju bli mycket bättre i olika perioder av livet. Och så kan det också bli värre ju förstås, beroende på om omgivningen förändras. Och man får utmaningar som liksom riktar sig mot just de sakerna som man har särskilt, särskilt svårt för.
Men då undrar jag också Lotta, det pratas ju mycket om att man över- och eller underdiagnostiserar. Mm. Vad säger du om det?
Ja, men jag säger ja, vad bra att du säger så. För att det är just precis då, det är över- och underdiagnostiserar NPF-diagnoser samtidigt. I vissa åldersgrupper, i vissa regioner, i vissa länder- så ser vi att det är betydligt fler personer som har diagnoser- än vad det borde vara. Och när man säger så här, borde vara, hur kan man säga så? Jo, men det kan man säga, därför att NPF-diagnoser är i grund och botten- tillstånd som vi alla har drag av, men de som har mest drag av de här, de som har så mycket drag av de här olika delarna i en typisk diagnos, ligger så långt ut på en sån här normalfördelningskurva så att man får svårt att klara av ett vanligt liv i det här samhället. Det är de som har diagnos. Och den här normalfördelningskurvan, den, i och med att liksom alla de här NPF-diagnoserna fördelar sig så vet vi att 2-3% av alla vuxna kommer att ha så pass mycket svårigheter med till exempel hyperaktivitet, ouppmärksamhet och impulsivitet att de uppfyller kriterierna för en ADHD-diagnos. Det kan vi alltid säga. Så när det blir väldigt mycket mindre än det, eller när det blir väldigt mycket mer än till exempel bland vuxna då 2-3%, när det är väldigt mycket mindre av det som det är bland äldre till exempel, då har vi en anledning att tänka att här har vi underdiagnostiserat antalet äldre med ADHD-diagnos. Men när det är upp mot 12-13% av alla 12-åriga pojkar som det kan vara på vissa ställen, då har vi också anledning att tänka att här har vi nog överdiagnostiserat ADHD. Och då behöver vi titta på varför. Varför är det så många som behöver den här diagnosen just i det här området eller just i den här åldersgruppen? För det är väldigt, väldigt få idag som går till oss inom psykiatrin för att man tycker att det är roligt eller att man vill ha en diagnos. Man behöver en diagnos för att man får inte sitt liv att funka. Därför behöver vi titta just på, är det väldigt många fler eller är det väldigt många färre än det här, den här andelen som borde ha diagnosen just nu?
Och är det så att flickor och kvinnor generellt får sin diagnos senare än vad pojkarna får?
Ja, vi har ju kunnat visa i vår senaste studie som nu ännu inte är publicerad men som publiceras inom de kommande dagarna eller veckorna att i Sverige, i Region Stockholm så får flickor och kvinnor sin ADHD-diagnos 4 år senare än vad pojkar och män får. Och det är 4 år, 4 ganska viktiga år, eller väldigt viktiga år för unga flickor och kvinnors psykiska, kroppsliga och sexuella hälsa. Det är 4 viktiga år för att man utan rätt stöd och hjälp och utan rätt diagnos har väldigt hög risk att börja bygga på olika typer av samsjuklighet. Alltså andra typer av psykiatriska diagnoser, ångest, depression, ätstörningar och andra typer av kroppslig samsjuklighet som övervikt till exempel eller att man får olika typer av smärttillstånd, att man behöver olika typer av läkemedel för andra tillstånd. Och det som vi har tittat på eller tittar på specifikt i våran forskning då, alla de här utfallen som är kopplade till unga kvinnor, sexuell hälsa, barnafödande, när man får barn, i vilken ålder man får barn, om man fortsätter att leva tillsammans med barnets pappa. Alla de här faktorerna ser vi att flickor och kvinnor med ADHD utmärker sig kring. Och det är därför vi tycker att det är så otroligt viktigt att vi ökar kunskapen och liksom, fokuserar mycket, mycket, mycket mer resurser på forskning kring just den här gruppen av flickor och kvinnor.
Jag som jobbar mycket på ungdomsmottagning, jag har fått lära mig att tjejer med ADHD har en tidigare sexdebut och att det är lite, eller ganska mycket vanligare med tonårsgraviditeter i den gruppen. Stämmer det?
Det stämmer och det är vi också väldigt, väldigt stolta över att det är vi som har publicerat den studien för ungefär 1,5 år sedan som visar att flickor och kvinnor med ADHD har 6 gånger ökad risk att bli mammor när de själva fortfarande bara är barn egentligen eller tonåringar. Och den här studien publicerades i JAMA. Den är gjord på alla, på hela Sveriges befolkning. Och det som överraskade oss det är ju att just svenska ungdomsmottagningar har varit så vansinnigt framgångsrika i sitt arbete att fördröja barnafödande. Vi vill inte att flickor ska bli mammor när de är för unga. För vi vet att det är kopplat till en massa negativa utfall för den här unga mamman. Och vi vet att det är kopplat till en massa negativa utfall för det lilla barnet. Så därför så har ju vi lyckats, tack vare er på ungdomsmottagningarna, att få ner tonårsfödelserna från 15% på 70-talet till 2-3% idag. Men vi har inte nått tjejerna med ADHD, tyvärr.
Nej. Men hur kommer det sig, Lotta, att det är mer ofta, 6 gånger oftare, säger du, att kvinnor i de här med ADHD blir mammor under tonåren? Mm.
Det är en jättebra fråga, för det var precis den frågan som vi ställde oss i forskargruppen när vi fick de här resultaten. Hur kan det se ut på det här sättet när vi jobbar så aktivt med de här frågorna på svenska ungdomsmottagningar och från samhällets liksom, sida? Så vi började titta på det, och det vi såg i studien som kom efter den, det var att flickor och kvinnor, och det här har tjejer med ADHD sagt till mig i flera år förstås, och de har sagt det till Helena Kopp-Kallner som är den andra framstående forskaren i våran forskargrupp. Och vi var liksom lite ovänner, jag och Helena, om det här att tjejer klagade på att de inte mådde bra av p-piller, för att Helena sa att det finns det inget stöd för litteraturen. P-piller gör inte att man blir deprimerad. Och så sa jag att, men det säger mina ADHD-tjejer hela tiden. Och så sa Helena, nej men de känner efter för mycket. Eller, ja. Vi höll på liksom och joxa kring det där. Och sa att vi måste titta hur det är. Och så såg vi att vi hade båda rätt. För Helena hade rätt i att de vanliga p-pillerna som förskrivs från ungdomsmottagningarna inte ökar risken för flickor och kvinnors att de ska få depression eller andra typer av humör. Svängningar. Men mina patienter hade också rätt, därför att vi såg att flickor och kvinnor med ADHD, de har 5 gånger ökad risk att bli deprimerade när de förskrivs de vanliga p-pillerna på ungdomsmottagningen. Så det var lite spännande att kunna ställa sig den frågan och faktiskt båda två liksom få lite rätt och lite fel.
Det där har jag ju också märkt, att det är mycket svårare att hitta rätt preparat. Mm. Men det är en faktor till, och det är mycket större glömska. Så att just tabletter, p-ring och plåster är lite svajigare för dem med ADHD. Mm. Det är lite svårare att komma ihåg det där.
Ja, men det är så roligt att det låter nästan som att ni har läst hela vår forskningsplan. För studien därefter, den handlar ju om det här long-acting reversible contraceptives. Alltså att sätta in spiral, att liksom just vi verkligen förordar säkra preventivmedel som sitter på plats. Som man inte ska komma ihåg. För vi tänkte faktiskt precis så. För när vi såg i den här studien på risken för depression, så var det ingen skillnad på risk för depression om man använde kombinerade p-piller med östrogen och progesteron, eller om man bara använde progesteronpiller. Och då tänkte vi just så här, och det tror vi nog ganska mycket på också i liksom våra hypoteser, att det är nog inte hormonerna i sig, utan det är nog ganska mycket svängningar som är ännu jobbigare för tjejer med ADHD. Det svänger så mycket för dem ändå, med deras känslor och deras liv och deras motivation och så. Och så börjar hormonerna svänga också, som de gör under en menscykel förstås, men också som de gör om man glömmer att ta sina p-piller. Då blir det nog extra liksom skadligt för dem. Så det är precis så tänker vi också.
Jag tänkte vi skulle förflytta oss nu från preventivmedelsrådgivningen till mera graviditet, förlossning och föräldratid. Hur är det med, om vi tar kvinnor med ADHD, hur är det liksom under graviditet för dem? Jag tänker hormonella förändringar och svängningar och hur brukar det funka?
Det kan funka lite hur som helst, och det är väl då jag kommer in i det här samarbetet då det är ett samarbete mellan oss inom neuropsykiatri, och sen är det ett samarbete med gynekologi och ungdomsmottagningar och så där vi försöker lära oss av varandra. Och det är här jag kommer in lite grann, och så säger jag att vi måste faktiskt fråga varje enskild kvinna hur just hennes ADHD tar sig uttryck. För annars riskerar vi att gå fel och säga att ja, men när man har ADHD så reagerar man ju så här. Och så är det inte riktigt, utan det handlar ju om vilken typ av ADHD har man, vilka delar i ens ADHD är det som ställer till mest problem i ens liv. Och då finns det ju en grupp av kvinnor med ADHD som mår väldigt bra under graviditeten, därför att östrogennivåerna skjuter ju i höjden. Och vi vet ju att östrogen är dels liksom lite grann super fuel for the brain, säger man ibland lite skämtsamt, för att det stärker de här kognitiva effekterna som vi tror att man har svårt med när man har ADHD, att hjärnans olika processer som man kan ha svårare med när man har ADHD, de är ofta bättre under perioder när man har högre östrogen. Så det kan ju vara en anledning. Men sen stiger ju progesteronet också. Och för vissa är det då progesteronet som är boven i dramat. Och att man mår dåligt under graviditeten på grund av det. För något tredje så är det just det här med förändringen som är det värsta. Alltså inte egentligen vilka nivåer man har av olika hormoner, utan att det hela tiden ändras. Det är inte samma sak från dag till dag. Och min kropp förändras och jag mår dåligt av förändring därför att jag känner mig osäker eller otrygg och det gör att jag inte vet vad jag ska förvänta mig imorgon och så. Och när jag ändå kanske har i min ADHD en känsla av inre kaos och rörighet och sådär. Så det är... Man måste, även fast man inte jobbar med ADHD, sätta sig ner och ta reda på hur... Liksom fungerar din ADHD? När sätter din ADHD käppar i hjulet för dig i ditt liv? Och det kan faktiskt alla fråga efter utan att vara liksom experter på neuropsykiatri, tänker jag. Och lära sig jättemycket tillsammans med sina patienter.
För jag tycker man behöver inte känna att man ska ha lösningen för att kunna ställa frågan. Jag tror att det är det som gör att vi kanske inte frågar, för vi vet inte vad vi ska göra med svaret.
Ja, det där är jättesant. För att vi har gjort flera undersökningar just med personal på ungdomsmottagningar. Och då började vi med skadebruk och beroende. Alltså, vi ville fråga hur personal på ungdomsmottagningarna tänkte att finns det något samband mellan alkohol, droger, unga tjejer och riskfyllt sex? Och såklart att alla visste att det fanns det. Men vi ville liksom fråga lite mer detalj. Så här, hur tänker vi att det här hänger ihop? Och för det vi ville ha ut av det var just precis det här du säger. Känner ni er trygga med att fråga om de här sakerna? Och det som kommer fram då, det är ju att ja, man ser ju såklart att det här hänger ihop jättemycket. Man är jätteorolig för det här. Den här kopplingen, man försöker jobba med det. Men man är också orolig för att man vet inte riktigt vad man ska fråga efter. För att man inte riktigt vet vad man ska göra med svaren man får. Måste jag nu sossanmäla den här unga tjejen? Eller är det farligt med cannabis? Eller hur mycket alkohol är farligt? Men man känner inte att man har tillräckligt mycket kunskap. Så i det läget så använder vi den informationen som vi fick då från er på ungdomsmottagningarna till att bygga liksom en faktabank och en liten sån här utbildningsguide egentligen. Så att man ska känna sig trygg att fråga om de här viktiga frågorna, för sambanden ser vi. Och jag tänker att det är väl lite det du säger. Och nu håller vi på med att göra samma sak just för det här med ADHD och risktagande och hormoner. Att ta reda på så här, vad vet man redan, vad gör man redan och vad skulle man vilja att man kunde, vad skulle man vilja kunna göra för de här tjejerna? För det är ändå ni på ungdomsmottagningarna som har tjejernas som största förtroende. Ni har mycket större förtroende i den här gruppen än vad vi har i psykiatrin. Så vi vill ju väldigt gärna samarbeta med er på olika sätt. Och det är ju det jag håller på med nu och bygger den här forskningsbaserade plattformen som vi kallar för Letter Life eller bokstavslivet. Där vi tillsammans med er på ungdomsmottagningarna då försöker ta fram vad är det för verktyg, vad är det för digitala verktyg som vi kan använda tillsammans och hur kan jag bidra med min kunskap, vad behöver ni veta om de här tjejerna, kan de samla information om sig själva, kan ni använda den informationen för att ge bättre och mer riktad preventivmedelsrådgivning till exempel. Så det är så.
Och den skulle vi väl kunna använda i mödravården också?
Det är ju verkligen vår förhoppning, för vi tänker ju så här, just ni, det här är ju mycket mer liksom självklart för er som jobbar med de här frågorna. För mig som jobbar i psykiatrin så kommer jag från en värld där flickor och kvinnor väldigt ofta blir uteslutna ur studier bara för att de är flickor och kvinnor, för att de skulle potentiellt sett kunna bli gravida. Har vi flickor och kvinnor med någon psykiatrisk diagnos, ja, men då vill vi verkligen inte att de ska få vara med i någon studie, för de kan man ju inte lita på, de där tjejerna, det vet ju alla. Och det är dyrt att göra studier, men nu överdriver
jag.
Men ni förstår. Så det finns så vansinnigt lite forskning för de tjejerna på de här frågorna, om till exempel graviditeter, när man har ADHD och man blir gravid och man läkemedel, allt det här liksom, det är så lite information, och det gör ju att de här både vi som ska ge råd känner oss ganska osäkra, och framförallt att de här flickorna och kvinnorna kan få jättekonstiga råd, väldigt motsägelsefulla rekommendationer beroende på var man går, och det känns ju inget bra när man dels har en psykiatrisk sårbarhet som kanske är en NPF-diagnos och dessutom liksom väntar ett litet barn och vill göra så allra bästa man kan under sin graviditet. Så det där är inte okej alls. Där måste vi jobba mycket, mycket snabbare tycker jag, för att få fram liksom, och få ut den forskning som faktiskt finns. För det kommer ju mer och mer forskning. Och den har också svårt att tränga sig igenom, märker vi. Det är liksom som att man inte riktigt vill lyssna på de här rönen och den här kunskapen som kommer ut ur det här med att det faktiskt verkar gå väldigt bra att till exempel fortsätta att ta sina ADHD-läkemedel under graviditeten för många kvinnor. Men att det alltid är en individuell bedömning förstås. Och så där. Men många får inte ens den chansen att överväga att fortsätta med sina läkemedel eller justera sina läkemedel för att kunskapen stannat av liksom, via att så här, nej men absolut inte. Man får absolut inte ha några läkemedel när man är gravid. Det vet ju alla.
Mm. Nej, det är alla läkemedel ryker ju då, har jag en känsla av. Ja. Och så får man säga, nej vänta nu, du ska nog behålla den där och den där.
Ja, men det är jätteläskigt. Jag tror att bara rycka sånt för någon som kanske äntligen har hittat stabilitet utan att fråga sig, vad är alternativkostnaden här? Vad var det den här tjejen fick de här läkemedlen för? Och ganska ofta för vid ADHD-läkemedel så är det ju för att det är så vansinnigt mycket svårare när man har ADHD att hålla koll på sina kostvanor. På att vara lagom fysiskt aktiv, det blir för mycket eller det blir för lite, på grund av sömnen, på grund av sitt känsloliv, på grund av att man inte får till sina relationer, på grund av att man kanske röker, kanske dricker alkohol på ett skadligt sätt, kanske använder droger till och med. Alltså det är så många liksom, delar av ADHD som vi vet enligt forskningen att läkemedlen har effekt på, och man tar bort läkemedel från en person utan att fråga sig vad det var som gjorde att man satte in det här läkemedlet en gång. Kanske för att den här tjejen har varit redan i 3 trafikolyckor. För hon har så himla svårt när hon kör bil och hålla liksom uppmärksamheten. Och så funkar det jättebra när hon har läkemedel. Och så tar vi bort det. Och så sätter vi en gravid kvinna med ADHD i en bil. Det är ingen bra. Det är liksom inte säkert att det är risknyttamässigt det bästa alternativet. Så där tycker jag att vi måste öppna upp mycket större liksom ödmjukhet och liksom ta in den kunskapen som finns. Så vi gör, ta beslut baserat på bästa möjliga kunskap. För det finns mycket mer kunskap idag än bara för 3 år sedan. Liksom.
Mm. Ja, men den är ju otroligt viktig, Lotta. Och du med din forskning och dina böcker och allt vad du gör för den här gruppen är ju, ja, det kanske är toppen av ett isberg, men det är ju fantastiskt att vi börjar nå ut, för det här är ju verkligen någonting som vi inte har vetat hur vi ska hantera. Mm. Och det är ju fantastiskt att du säger att ADHD-medicin under graviditet, det funkar, det kan man ta.
Alltså, det är alltid en individuell, det kan finnas anledningar till att inte ha det. Men det kan också finnas anledningar till att ha kvar det. Det är någonting som en kvinna och hennes partner har rätt att ta beslut baserat på bästa möjliga kunskap. Där är vi skyldiga, tycker jag, att vara pålästa och inte bara tänka vi tar det säkra före det osäkra och tar bort medicinen. För det har inte visat sig vara i enlighet med liksom vad forskningen visar. Det är jätteviktigt, tycker jag.
Men då har jag en annan fråga. Vi var inne på det här med mammor under tonåren som blir 6 gånger oftare gravida då än de utan diagnos. Men när man är lite äldre och inte i tonåren då, avstår man eller väntar man längre med att bli gravid för att man ser att det kanske man blir mer orolig, tänker mer på graviditeten som om att jag kanske inte kommer att klara av den?
Ja, men jag tror det. Alltså, det finns ganska många sådana. Jag har fått ganska många sådana historier liksom berättade för mig. Alltså, och det absolut sorgligaste, det är ju de kvinnorna som faktiskt väljer bort att vara gravida överhuvudtaget. Just på grund av att de tänker att de kommer aldrig kunna ta hand om ett barn utifrån de svårigheterna de har. Och ibland är det så att det är kvinnor som väljer bort utan att ens ha prövat ADHD-läkemedel därför att man har blivit så skrämd eller liksom avskräckt för att använda det. Så det tänker jag är en oerhört sorglig konsekvens av okunskap, tycker jag. Och kanske ibland alarmistisk liksom, kommunikation i media. Att flickor och kvinnor säger... Och det är ju alla mina patienter som har varit gravida, som har varit gravida planerat, som har planerat och haft kvar sina läkemedel, och jag känner ju de barnen, för då får man ju följa med på resorna liksom. Och att se de här mammorna som själva har liksom tagit kontrollen och kommandot över sin ADHD och se hur oerhört liksom fint det föräldraskapet kan bli och hur mycket mer självinsikt liksom rannsakan som finns kan finnas i ett sånt föräldraskap än någon som aldrig någonsin har liksom kanske haft en motgång. Nu är det ingen som aldrig någonsin har haft motgång, men ni förstår vad jag menar, att, mm. att det är inte alls nödvändigtvis någonting som gör att man blir en sämre förälder. Det kan jag har sett det, jag ser hela tiden på framsidan av att ha gjort en resa, att förstå sig själv, att förstå sina styrkor, sina sårbara sidor, att vara tvungen att vara rädd om sig själv på ett aktivt sätt som många med ADHD behöver göra. Man kan inte liksom lita på autopiloten, man måste aktivt liksom se till att få sin sömn, att sköta sina matvanor. Det har blivit en rutin och det är jättevärdefullt när det kommer ett litet spädbarn och alla rutiner slås liksom huller om buller för varenda spädbarnsmamma. Så kan det ju vara en fördel att ha liksom redan tränat på det här, att nu behöver jag vara värna om att de här sakerna i mitt liv funkar. Vi får titta på liksom den här forskningen som vi ser, den får vi ta med liksom så här, den gäller ju på gruppnivå och den ska skicka signaler till oss på samhällsnivå, på gruppnivå, att här har vi en utsatt och sårbar grupp. För vi har också visat med en annan forskargrupp har vi också kunnat visa att de här mammorna som får barn som när man har ADHD efter graviditeten, dels har man en ökad risk för att föda barn för tidigt. Och man har en ökad risk att föda barn väldigt mycket för tidigt. Vi vet inte exakt orsakssambanden där, varför, vad som liksom ger det ena ger det andra. Eller vad som är hönan och vad som är ägget. Och vi vet att de har en ökad risk att drabbas av postpartum, depressioner och ångesttillstånd. En betydligt högre risk än mammor som inte har ADHD. Så det är ju en jättetydlig signal för oss i mödravården att det här är en grupp där vi ska fråga lite extra. Där vi ska se till att inte ta risken. Och återigen då, tillbaka till det här. Att bara rycka bort en medicin kan ju göra att vi ytterligare ökar risken för den här mamman. Att hon drabbas av en förlossningsdepression till exempel.
Mm. Hur ska vi, om jag tänker då att man, som jag och Carina, jobbar i mödravård och förlossning och BB. Hur ska vi tänka liksom kring hur vi anpassar graviditetskontroller eller rutiner eller information?
Jag tror att vi har ett himla roligt jobb tillsammans återigen att göra. Jag tror att vi behöver göra det liksom ihop. Vi behöver göra det tillsammans med de här mammorna, för det är också så som vi jobbar i på den här Letter Life-plattformen, så är det ju precis det som vi gör. Vi samskapar alla de här insatserna, alla de här delarna i vad man vill ha med i en sån här app eller vad man vill ha i en coachning eller vad man vill ha i ett stöd, så där, digitalt stöd. Så här tror jag att vi har jättemycket att vinna på att göra tillsammans med de här mammorna. Kolla efteråt vad funkade, vad var onödigt. Så. Men vi måste liksom titta återigen då på den här på gruppnivå. Vad är ADHD liksom, vad är det associerat med? Inte säga att den här mamman kommer, eller den här mamman har jag anledning att tänka att hon röker, men hon ljuger nog om det. Hon säger nog inte som det, eller den här mamman lever med en man som misshandlar henne, eller den här mamman. Men vi måste titta på statistiken och se att bara det att vi vet om att den här kvinnan har ADHD, så gör det att hon statistiskt sett har en massa saker som ökar risken för en massa negativa utfall i hennes liv. Både i hennes liv utanför graviditeten, i graviditeten och sen också att ADHD och andra NPF-diagnoser är så pass präglade av genetiska faktorer att vi vet att mammor med ADHD har en betydligt högre risk att få barn som också har ADHD. Och där kan vi också genom att arbeta preventivt komma in mycket tidigare för att stötta en familj. För där vet vi att de små familjerna, där ett barn eller en förälder har ADHD, de upplever en helt annan föräldrarelaterad stress och är i behov av väldigt mycket mer resurser från samhället. Så där tror jag att vi ska liksom vara väldigt öppna för att kunna fråga och prata om alla de här sakerna som vi vet är negativt förknippade med att ha en ADHD-diagnos, men inte utgå ifrån att det behöver vara så för just den här mamman, tänker jag.
Mm. Något som jag ofta tänker på tidigt i graviditeten i samband med inskrivningsbesöken, det är ju att det är om man då har ett eller två inskrivningsbesök, lite beroende på vilken region man bor i, det är ju enorma mängder information som man, eller som vi bombarderar de gravida med. Och då tänker jag ofta på kvinnor med ADHD, att det blir lite för mycket information på en gång, att det blir lite svårt att sortera. Det kan vara lite varierande arbetsminne där, liksom, känner jag. Och hur kan man underlätta det?
Ja, men precis. Det här är precis det som vi också frågade om i, liksom, så här, vad gör man nu då? Så här, ja, men man kan ju avlasta arbetsminnet genom att inte ha så rörigt runt omkring, genom att inte, liksom, rummen är så stökiga och liksom bullriga och sådana där saker. Och det är ju ganska enkla, liksom, saker som liksom kan hjälpa till en viss del. Men sen så blir det återigen det här, vad med din ADHD ställer till mest problem? Och när det är det här som med arbetsminne till exempel, som är väldigt vanligt, att man kan ha svårt att hålla saker i huvudet. Man har svårt också att hålla saker i huvudet och manipulera den informationen. Alltså tänka kring hur hänger den här tiden ihop med det jag i så fall hade planerat att göra den tiden och så. Att saker som man liksom ska hålla i arbetsminnet blir svårare. Och då är det väldigt mycket lättare när man skriver ner det. Att man är tydlig med det, att man samtidigt som man pratar också skriver tydliga anteckningar. Sen är det här med att man har svårt att filtrera, eller att det, liksom, så att det blir lätt rörigt. Så då är det så här, när man skriver de här anteckningarna, håll det jättekort. Alltså punktvis. Varenda bokstav och ord som du kan liksom stryka, som inte behövs, som bara är fluff, bort med det. För det är sånt som gör att en ADHD-hjärna kan dra iväg på villovägar och liksom förlora fokus. Sådär. Så det finns massor av saker som man kan göra. Det finns massor av saker som man på generell nivå kan göra. Men sen också att fråga, vad brukar funka för dig? Vad är viktigt för dig? Och hur kan jag underlätta för dig?
Men det här är jättefint och det är jätteviktigt, den här anpassningen och de här efter det individuella behovet. Mm. Nu jobbar inte jag med mödravård, och jag vet inte hur graviditetskontrollerna, om de är mer ofta eller om de är utformade på ett sätt som ger en bättre struktur. Men jag kan säga, när jag jobbar med den här patientgruppen på förlossning eller eftervården, så nog får de samma information som alla andra. Det är checklister med allt för många ord och som är allt för långa. Och där tänker jag också att det här viktiga jobbet som du med många fler har dragit igång, Lotta, vi måste bli bättre också i vården, före, under och efter. Att se att den här gruppen kanske behöver två sådana här checklister istället för en, och att man delar upp det på olika sätt. Nu är inte jag jättebra på de här NPF-diagnoserna i sig, men jag har ju träffat väldigt många. Jag ser ju att det kräver någonting helt annat i vårt informationsflöde. Vi har ju väldigt lätt att bara ge en massa information vid ett tillfälle, i och för sig upprepa den. Men jag tror att den, du säger skriva ner den, och det är ju superviktigt också, att man kanske ger både och. Både muntlig och skriftlig information.
Mm. Exakt. Nej, men det är så, här, så många modaliteter pratar man om som möjligt. Alltså muntlig, skriftlig, ska man skicka den på ett sms också, kan man skriva ner det tillsammans i mobiltelefonen, ta en skärmdump, alltså att vara kreativ, därför att det var också en sån där sak som vi märkte den första studien vi gjorde, just att vi försökte lämna ut frågeformulär på ungdomsmottagningarna, och då var det ju väldigt, väldigt tydligt att man glömmer att ta med de formulären, man missar att fylla i på baksidan, så och det är så här, självklart borde jag veta att det, jag är ADHD-forskare, herregud, jag liksom, hur kan jag komma på den dumma idén och tro att jag skulle liksom så här, fylla i de här tre olika skalorna och lämna in dem sen när du är klar. Så de där låg ju på bussen förstås, de här papperna. Det är inget bra. Så då måste vi vara smartare och säga så här, okej, vi har, och det är därför vi har den här mobilappen också, så att allting ska kunna samlas där. Men om man inte har den då, så här, ja, men skriv ner i anteckningar, ta en skärmdump, ska jag skicka ett mejl, ska jag skicka en påminnelse, hur vill du att jag påminner dig, hur kan vi tillsammans liksom vara säkra på att det här, att vi, ja, att det här går fram liksom. Att du, för det, vi, det som är så tydligt tycker jag när man jobbar mycket med flickor och kvinnor med ADHD, det är deras upplevelse av att alltid misslyckas med allting. Och då måste vi, tycker jag, vi i vården vara jättehyggliga där med att vi liksom inte set them up for more failures liksom. Att vi inte riggar systemet så att de misslyckas ytterligare en gång. Och det tycker jag tyvärr kanske lite grann att vi gör nu. Mm. Genom att vi tycker liksom så här att, ja, men alla andra klarar ju det här. Ja, men alla andra har ju inte ADHD. Och det är så otroligt tydligt när man tittar på datan liksom på det här med tonårsgraviditeter. Ja, alla andra funkar det här jättebra för. Men det är så jättetydligt att det är en grupp som inte får till det här. Trots att, det liksom, att vi gör allt rätt. Och det är den här gruppen. Och då kan vi ju antingen säga liksom att nej, men de får anpassa sig. De får liksom, alla andra klarar det ju det här. Eller så kan vi säga, göra oss nyfikna och säga, aha, men vad är det då i det här? Vad är liksom the secret sauce här? Vad är det som behövs för att liksom den här gruppen av tjejer också ska få vara med på tåget liksom? Och men kan det finnas en kreativa, och jag tror att vi måste liksom tänka lite utanför boxen, och framförallt måste vi ju göra oss intresserade för vad funkar för dem, vad vill de ha. Alltså vi kan ju göra hur mycket som helst, om inte det är attraktivt för dem kommer det ju aldrig att leda någon vart. Det är ju bara som tid och resurser i sjön, tänker jag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Men finns det en risk där att vi upplevs som tjatiga när vi upprepar informationen, att de kanske blir ännu mer förvirrade, att de kanske känner sig mindervärdiga, att vi nedvärderar? Är det alltså, en risk?
Det tror jag hänger helt och hållet att göra med vad vi utstrålar. Alltså om vi tycker så, om vi tycker synd om dem, om vi tycker att de är hopplösa, om vi tycker så att de är helt hopplösa, men jag får ju liksom, jag jobbar ju med det här så jag får väl förbarma mig över det sådär. Så tror jag att det kanske är det vi signalerar. Men om vi faktiskt gör oss nyfikna på och säger så här, det här är faktiskt en person som, vars hjärna funkar helt annorlunda än min. Hur tusan ska vi mötas? Ungefär som att du pratar ett annat språk. Nu säger jag inte att ADHD är som ett annat språk. Men vissa saker är oerhört mycket svårare. Andra saker är oerhört mycket lättare. Och det luriga med ADHD, det är ju att den med ADHD vet exakt att det här borde jag klara av, det här ska jag göra, det här förväntas av mig, det här förväntar jag av mig själv. Och så kan jag ändå inte göra det. Det är oerhört frustrerande och det skapar ju en jättelåg självkänsla. Så att det skapar ju också en känsla av att man är väldigt känslig för kritik. Alltså, och precis som du säger så här, finns det inte en risk då med att det här låter eller uppfattas som lite nedlåtande? Så jo, jag tror att man ska vara superförsiktig, men jag tror man kan runda det genom att vara lite varsam på vad man faktiskt tycker och tänker om det här beteendet. Och där har vi också forskning som visar att vi i sjukvården och vi som föräldrar och i skolan, vi har mycket större överseende med killar som, ja, boys will be boys liksom. Men när tjejer inte liksom är duktiga tjejer så tycker vi att det är oerhört provocerande på ett annat sätt. Och det där är ju, där ska vi nog vakta lite på oss. Och jag tror liksom att jag kan känna igen det där. Alltså jag tror att jag är barn av min tid också, liksom uppfostrad av 40-talist kvinnor och män. Sådär. Så jag tror att det är lika bra att erkänna att så det där ligger kanske fortfarande i oss. Det kanske tar en generation till innan vi har tvättat bort det. Men var varsamma på att inte det följer med oss in i våra möten. För det är inte schysst att förvänta sig olika saker av flickor och pojkar. Och inte heller när det kommer till deras ADHD. Så det tycker jag att vi kan liksom lyfta upp och vara varsamma med. Och sen så tycker jag att man aldrig brukar gå fel om man lutar sig fram och säger shit, alltså, det här tycker jag är assvårt. Hur? Jag märker ju liksom att mitt sätt inte funkar här. Så var med liksom, och då är du ju med och delar på ansvaret. Mitt sätt att jobba funkar ju inte för dig. Så vi är båda liksom förlorade här. Hur har du några tankar om hur vi skulle kunna göra istället? Och då kanske man får idéer som är helt och hållet skogstokiga. Då får man ju välja liksom att hur långt utanför boxen man vill gå. Och så kan man säga så här, men det där är liksom, det där tror jag att jag inte, det kommer inte Ivo bli så glad för om jag ägnar mig åt. Så det där måste jag nog tyvärr, eftersom jag är ju skyldig enligt hälso- och sjukvårdslagen och sådär, va? Så kan det bli svårt. Eller så är det liksom inte så liksom skogstokiga idéer, utan man kan faktiskt bjussa på att tänka lite annorlunda och se om det funkar. För att en person med ADHD har ju ofta också mycket, mycket svårare med motivation och att hålla i och hålla ut i saker. Men den motivationen kan stärkas väldigt mycket av att man känner det här, dels medarbetarskapet, att det här är ett samarbete, men också faktiskt att man känner att shit, det här, jag är lite så här skyldig att det här kanske ska funka nu. Alltså, annars blir det lite grann så här, I told you so, om det här inte funkar. Då blir man lite mer investerad i att få det här att funka. Så att det finns flera olika liksom motiverande faktorer som ju jobbar i liksom till vår fördel om vi lyfter upp det här till ett samarbete. Snarare än att vi bara så här sitter och tänker, herregud, hur ska jag göra? Hur ska vi göra för de här tjejerna? För det blir ju lite så här von oben, kan jag tycka. De här tjejerna är inga gökungar och de är inte dumma i huvudet. Det är ju min liksom 100-procentiga övertygelse. Tvärtom så är det ju otroligt roligt att jobba med den här gruppen, för de är ju väldigt, ofta väldigt starka liksom advokater för sin egen sak, för att det här är inte okej. De är framåtlutade och tycker att, men varför kan man inte testa det här? Varför kan man inte göra det på det här sättet? Så att det finns väldigt mycket kraft i att ha känt det här utanförskapet och jobbat sig igenom det, tycker jag.
En sak som jag har tänkt på, som många har sagt till mig i mödravården, att någonting de tycker är jobbigt är att det är så många personer inblandade. Om man liksom tänker på hela förloppet från inskrivningen i mödravården, då har man förhoppningsvis samma barnmorska hela tiden. Men sen går man på ultraljud, då är det en ny person. Och sen ska man föda barn och då är det ytterligare minst en ny barnmorska. Och man kanske hinner med några pass på förlossningen också. Mm. Och sen är det ny personal på BB och sen så är det ytterligare en person på BVC.
Mm. Det är ju story of our lives just nu. Alltså, och det där tror jag kanske inte att vi rår på riktigt. Alltså, det är ju ett liksom, vi lever ju just nu i ett sjukvårdssystem som är väldigt pressat ju. Det var pressat under pandemin och det är pressat av ekonomi på olika sätt och så. Och vi har inte hittat riktigt de här sätten att hantera den här nya världen på något vis. Vi skapade ett sjukvårdssystem liksom, back in the days för situationer som var väldigt mycket in och ut. Alltså jag bryter benet. Jag åker in, jag får ett gips, jag är liksom utskriven från sjukhuset, eller jag plockar bort min blindtarm och sen är jag frisk. Att vi har tänkt så i mycket av sjukvården, medan idag så ser vi ju mycket mer av det här kroniska eller livsloppsperspektivet, där man har jättemycket att vinna på att få behålla kontinuiteten i vårdkontakterna. Och kanske snarare då att se kvinnans reproduktiva liv som inte kroniskt sjukdomstillstånd, skulle inte vilja sträcka mig till, även om jag inte gillade så mycket att vara gravid själv, men att åtminstone liksom en resa där många av oss under många år kommer att behöva checka in med hälso- och sjukvårdssystemet. Sen kommer vi ha långa perioder när vi inte överhuvudtaget är eller vill vara i kontakt med någon och inte behöver något stöd. Och sen så kommer det någon ny situation där vi liksom, och att det är ganska förutsägbart ändå, får man väl ändå säga, för oss kvinnor, om vi tänker oss att vi antingen väljer eller inte väljer att skaffa barn, eller vi blir gravida och vi kanske behöver eller väljer att göra en abort vid något tillfälle. Så vi kanske väljer att ha ett preventivmedel, om vi får barn så ska vi antagligen gå på några regelbundna kontroller där. Precis som du målar upp, alltså någon form av liksom båge.
Mm.
Spänner från pubertet till postmenopaus över våra liv. Som ändå är liksom så här, ser helt och hållet olika ut för varje unik kvinna. Men ändå på något sätt är lite förutsägbar ju, tänker jag. Och att vi skulle kunna tänka i de termerna. Hur kan vi bygga ett smart system där man kan få checka in i den här bågen. Olika ställen i den här bågen utan att alltid möta ett nytt ansikte, är att alltid behöva börja om och berätta sin historia på nytt och så.
Precis, för Carina, jag tänkte på det här min barnmorska, när man har en barnmorska i mödravård och sen är det också möjlighet att ha samma, eller åtminstone samma barnmorsketeam när man föder och på eftervården.
Mm.
Det är ju fantastiskt.
Det tänkte jag hade kunnat varit.
Ja,
det hade funnits mer. Ja.
Och det är så här, jag har ju förflutet som allmänläkare och då jobbade jag på läkarbåten.
Mm-hmm.
Då är man ju i princip liksom lite glesbygds liksom, läkare ju. Och det häftiga med det var ju att man fick lära känna flera generationer. Och så otroligt mycket information som jag slapp att hämta in. Och hur otroligt mycket tid jag sparade på att bara veta så mycket om mina patienter, genom dem själva och genom varandra i deras olika relationer. Och det där är ju helt och hållet förlorat idag. Nu är ju liksom varje liksom pinne i sjukvården en ny pinne på något sätt. Det är inte ens människor längre. Och det är, tror jag, inte så lönsamt faktiskt. Inte att det är resurseffektivt och det är inte kul heller. Det är så otroligt mycket roligare ju för oss att jobba också när vi får jobba med kontinuitet. Så det är roligare, det är patientsäkrare, patienterna är nöjdare och gladare och vi är nöjdare och gladare. Så att någonting måste ju ligga i det där. Och frågan är, kan det verkligen vara så himla mycket dyrare än det vi gör idag? När det liksom är mer av check in, check out.
Nej, jag tror att
det är det.
Det skulle bli billigare, absolut. Och ja, det tror jag. Men vi är inte där i systemet, tyvärr. Men vi jobbar för kontinuitet och det gör vi ju inne på huset också, tycker jag. Försöker se liksom att det är samma personalgrupp som återkommande, så gott det går. Men vi har långt, långt, långt kvar. Men Lotta, jag skulle vilja fråga dig, du var inne på graviditetskomplikationer och var att föda för tidigt var en postpartum, alltså efter förlossningen depression var en ökad risk. Finns det några fler komplikationer som du ser den här gruppen har risk för?
Som du tänker är kopplat till graviditet, förlossning.
Ja.
Det som vi var inne på lite grann, det är ju den här ökade stressen i föräldraskapet då. Redan från tidig från redan under liksom den här perinatalperioden, att man upplever en mycket starkare föräldrarelaterad stress, att det är kanske ännu tuffare för en mamma med ADHD att liksom inte få sova, att ens rutiner kring mat eller träning eller sådär slås omkull. I vissa lägen för så många flickor och kvinnor med ADHD kämpar med svårigheter att reglera sin aptit, vilket kan skapa både över- och undervikt, det kan skapa grogräs för ätstörningar och att en graviditets i sig kan trigga gamla ätstörningar som har legat och lurat. Så det finns en massa områden där vi har anledning att vara särskilt uppmärksamma och varsamma med de här flickorna och kvinnorna, både under och efter deras graviditeter. Man ser att de här kvinnorna, de rapporterar att de har tuffare i sin i sitt föräldraskap för att de har svårare liksom att vara konsekventa med sitt barn. Vilket de förstår inte är bra för barnet, men det är ändå svårare utifrån deras ADHD-symptom. Det är svårare, de tycker att de använder liksom en för hård föräldrastil ibland, eller för inkonsekvent föräldrastil. De bråkar oftare med sin partner, skiljer sig, separerar ofta från sin partner och blir oftare då ensamstående. Man har oftare, och nu är det påminna sig på gruppnivå då ser man att flickor och kvinnor med ADHD, de har oftare flera olika barn med flera olika pappor, vilket ju ytterligare skapar en stress och en belastning på den här familjen som ska samordnas med en massa andra situationer. Har barnet också svårigheter, då ska det barnets vårdkontakter samordnas med ens egna vårdkontakter, med ens andra barns vårdkontakter. Så det är ett, jag brukar tänka så här på det här livspusslet och tänka att det är ett helt annat livspussel. Vi kan ju inte prata om att hur kan vi få ihop livspusslet, utan vi måste se, vad är det för livspussel den här kvinnan och den här lilla familjen lever liksom med. Så det skulle jag säga att det är det som forskningen visar, liksom ökad risk att bli ensamstående, ökad risk att inte få till sin utbildning, kanske för att man har fått barn under de här åren när andra går på universitetet till exempel. Ökad risk att vara i behov av bidrag från samhället och att också drabbas av olika typer av kroppsliga tillstånd. Så det låter ju väldigt, väldigt liksom dystert. Och det här är ju någonting som vi lyfter fram, vi som forskar kring det här, för att liksom betona allvaret. Men det gäller ju inte alla. Och framförallt så är det ju så att alla de här sakerna som vi lyfter fram, som, de här som det som är negativt kopplat både hälsomässigt och psykosocialt för flickor och kvinnor med ADHD, allt det går ju att förebygga. Om vi bara vet att den här risken finns och att vi kan göra saker åt det. Och ju tidigare vi kommer in, desto större chans har vi att det inte blir den här dystra framtidsspaningen. Jo.
Hur mycket jobbas det på BVC med de här frågorna? För jag tänker, de måste ju vara otroligt centrala i det här med att stötta.
Ja, men de är ju det. Jag väntar fortfarande lite på det. För det som jag, det som en av de häftigaste sakerna tror jag har varit med om i det här liksom området, det var ju att jag blev inbjuden till BB Stockholm, som då var en av liksom Sveriges största BB-kliniker, och för att föreläsa och utbilda all deras personal. Allt från överläkaren och professorn till de som tog emot i receptionen och till undersköterskor och sjuksköterskor och all personal. Och så hade jag en timmes föreläsning med hela personalen i, jag tror att det var åtta veckor. Så fick all personal fick den här en timmes föreläsningen om vad ADHD och autism och ADD är och hur det kan ta sig uttryck i på mödravården och i förlossningsrummet. Och det var helt och hållet fantastiskt. Därför att just den här ömsesidiga utbytet då, att de säger, men gud, det är den här, när du berättar det här, det här är den kvinnan. Det är den kvinnan som har liksom kejsarsnitt, och jag var så otroligt liksom hård mot henne och sa att det var så här. Jag bemötte inte det alls på rätt sätt. Så här. Nej, men vad coolt att du inser det nu. Så här. Eller den här kvinnan som tyckte att det var så otroligt fruktansvärt dramatisk förlossningsupplevelse, fast vi tyckte att det gick jättebra. Liksom, hon anmälde oss till patientnämnden för det här. Och vi var så här, men det var ju en av de bästa liksom förlossningarna den här veckan. Och vi har helt olika syn och upplevelser av det här. Och att kunna förstå det i ljuset av att liksom man upplever inte bara som hjärnans sätt att fungera i omvärlden, utan också hjärnans sätt att ta hand om information som kommer från den egna kroppen på ett helt annat sätt. Om man har till exempel ADD eller ADHD eller autism. Så där. Det var som otroliga ögonöppnare. Och fortfarande idag så träffar jag ju folk som säger att jag födde barn där och de visste något om mig. Det var helt otroligt. Och då har ju de också implementerat det i sin mödravård då. Så att när man gör den här förlossningsplanen så finns det någon som liksom lyfter de här sakerna utifrån ett NPF-perspektiv. Och det är ju, alltså, snacka om liksom att bygga för en stark allians. Alltså kvinnor som är vana vid att aldrig liksom få sina symptom tagna på allvar, aldrig bli liksom bemötta på ett sätt som gör att de känner sig trygga. Och plötsligt så är det någon som bara helt och hållet liksom slår in de här dörrarna och säger, japp, det här vet jag. Liksom. Nu, hur ska vi göra? Hur är det för dig?
Och BVC då? När ska du på BVC?
Ja, men BVC, man är ju jättesugen på att få in det här på BVC, förstås. Mm. Det är ju, det är bland det roligaste jag vet ju, förstås, att få vara ute som den här liksom, ja men alltså att jobba just tvärprofessionellt och att få bidra med det som jag vet, och det är ju så som jag och Helena Kopp-Kallner jobbar också, alltså att jag får bidra med det jag kan på hennes ungdomsmottagningar och hon får bidra med det hon kan på min ADHD-mottagning, så att vi liksom inte låser oss i de här liksom stuprören som vården har organiserats i, utan bryter lite ny mark där.
Ja, men tack för det, Lotta. Tack för att du bryter mark. Tack för att du ger oss kunskapen att kunna bemöta, om man nu får kalla det här för en grupp med de här diagnoserna. Men också tycker jag någonting som är otroligt viktigt, och det är väl också att lyfta då den här gruppens styrkor. Du nämnde, det finns en kraft, det finns en kreativitet. Alltså, det finns ju styrkor som kanske inte vi andra har eller har mindre av. Vi är alla individer, såklart är vi det. Det är så viktigt att kunna ta tillvara på deras styrkor i det här graviditet, förlossning, i föräldraskapet. Att kunna stötta det.
Men, nej, men det är helt sant, och det är så självklart när man hör det, när jag hör det säga det. Och sen så ser man ändå liksom att ja, men det funkar fantastiskt på vissa ställen, och det är ju väldigt liksom belönande när man jobbar tillsammans. Jag tror också, precis som det du säger, för att det ska bli verklighet, så tror jag tror inte att två eller tre kan åka på en kurs eller läsa en bok, utan jag tror att man ska göra precis så som vi gjorde, att man tar hela grupper och ger möjligheten att få prata och vända och vrida på de här sakerna, för annars är risken att man bara kommer och säger, man säger, nu ska ni jobba på det här sättet. Och det man väcker då är ju en känsla av, hur ska vi ha tid med det? Jag undrar om det här kan verkligen stämma. Alltså om man inte själv får liksom vara med och vända och vrida på hur det här ska implementeras, så tror jag att det blir mycket svårare. Och det behöver det inte vara, tror jag. För att nästan alla känner någon, och att, om inte annat träffat någon mamma på MVC eller på förlossningen eller på BVC som har uttryckt det här, men man själv inte har förstått det förrän nu kanske, att det var det hon sa.
Ja, men visst är det så, absolut. Men har du en känsla av att när jag möter de här då i efterförloppet, eftervården, postpartumtiden, skulle den här, om man nu ser det som en grupp då, skulle de behöva det vi kallar förlängd vårdtid, att de skulle behöva längre tid på BB eftervården?
Det tror jag är absolut någonting som man skulle kunna överväga. Det kan vara så att de behöver kortare vårdtid för att de tycker att det är otroligt stressigt att vara hemifrån, att det liksom bryta rutiner, att man inte kan ha sin tandborste där man brukar ha den och så. Så det kan vara en sån, det kan finnas en sån aspekt som gör att de här mammorna vill ut hem så fort som möjligt, men ändå är i behov av stöd. Så där tror jag att man ska tänka, kan det vara i så fall att det kan vara smidigare att göra hembesök än att de stannar kvar på vårdavdelningen. Sen så tror jag att det vore jättebra om man kan ha skapat en sån allians och trygghet kring den här vårdsituationen, att de vill stanna kvar lite längre. För jag tror att vi har massor av tillfällen att få prata, ge tips, lyfta oro, tänka några steg i förväg på vad som skulle kunna gå fel och hur man skulle kunna tänka då. Att sätta upp liksom ett litet skelett kring hur ska jag navigera det här nya livet nu? För vi vet liksom att de här mammorna kommer att ha det mycket stressigare. De har mycket lägre liksom, frustrationströskel för när saker och ting inte liksom funkar. Och det kan vara oerhört skrämmande när man har ett litet barn. Alltså, det har vi ju alla. Det är alltså bara komma hem med sitt första barn. Komma hem. Alltså jag kommer fortfarande ihåg, kom hem med lilla Nike och så bara inser jag så här, men var ska jag lägga, jag måste ta med skorna. Var ska jag lägga bebisen? Alltså jag har ingen aning hur man tar hand om ett barn liksom. Vad sjutton gör man när man ska ta av skorna då? Alltså så här, allting, man ska uppfinna hjulet, alltså helt och hållet ett nytt liv. Och att liksom få träna lite på det med någon som fattar att det här kan vara tuffare för mig än för någon annan. Och att det här naturliga moderskaps... situationen, den kommer, men den kanske inte kommer gratis för alla. Vissa saker behöver man lära in liksom.
Och det tänker jag är verkligen inte unikt för kvinnor med NPF. Det är inte livet för alla liksom.
Och om man vill liksom så här, om man känner sig osäker på hur NPF funkar, så tycker jag att man ska tänka på sig själv när man är som allra mest utmattad, rädd, stressad, nedsatt, bakis. Alltså, ladda på alla så här negativa tillstånd du kan. Och så tänker du så här, hur bra är jag då på att lyssna på vad andra säger? Hur, liksom, hur mycket tålamod har jag då med att liksom, badrumsdörren hänger sig? Hur mycket liksom, intresserad är jag av vad mina kompisar vill gnälla om på den här tjejmiddagen? Alltså, så här, tänk in lite så här, för det är, vi kan alla doppa tån i det som är en person med ADHDs vardag. En hjärna som på vissa områden befinner sig rätt långt ut på ett extremläge. Men vi kan alla hälsa på i det extremläget. Och det tror jag är viktigt att påminna sig. Att det finns ingenting med ADHD som gör att det här är någon annan typ av människor. Eller att de inte själva fattar att det här är helt koko. Liksom. Utan det är ju faktiskt tyvärr så att de jätteväl fattar det. Kanske bättre än alla andra och ändå inte kan rätta till det. Vilket är jättebra. Det är dåligt för deras självkänsla. Så jag tror att man ska tänka lite så. Om man är nyfiken på det här. Och det att ta med dig in i förlossningsrummet. Så här, tänk att det här är en, tänk dig själv så här, att du är gravid. Och sen har du också då varit med om en trafikolycka. Just precis, alltså allting som kan skita sig har skitit sig. Och så säger folk åt dig så här, slappna av nu. Och njut av den här första tiden med ditt barn. Så det blir som ett hån då. Istället och ganska starkt liksom invaliderande, tänker jag, av att du förstår ingenting av hur det är att vara mig. Och då tror jag att vi kan låna in oss själva lite grann i vissa situationer när vi kan förstå lite bättre av hur det kan vara för dem som har ADHD.
Mycket användbart tips.
Tror du personal med ADHD eller NPF-diagnoser kan bemöta de här gravida kvinnorna eller nyblivna paren?
Det tycker jag absolut att jag ser. Jag tänker att det är en av de där, det här förhatliga som jag hatar att prata om, superkrafter. Men det finns två superkrafter, eller kanske tre. Det finns föräldrar till barn med NPF, det är en superkraftsgrupp. Och sen finns det superkrafter i att man ofta när man lever med ADHD har väldigt bra självdistans och kan vara ganska självironisk och pragmatisk, vilket jag tycker är absolut en superkraft. Det är roligt att jobba med sådana människor. Och sen så skulle jag säga att just sjukvårdspersonal med egen erfarenhet är väl också en sån superkraft. Det är som med alla superkrafter, det finns kryptonit också. Stressig situation, och då är man ju kanske mer lätt stressad då. Så då kan det ju bli så här lite extra jobbigt att ha en sjuksköterska som har ADHD för att hon är så stressad då. Men det är ju oftast inte för att det är hennes ADHD det är fel på, hennes kunskaper det är fel på, utan det är för att det är en suboptimal arbetssituation som hon är i just nu. Så där handlar det om ett arbetsmiljötänk, tycker jag, snarare. Jag skulle vilja säga att det är en oerhörd tillgång när man själv har självinsikt, förståelse för sin diagnos, sina egna begränsningar och kan jobba och använda sig av det i sitt yrkesliv. Så absolut. Jag tror att det är många som håller med. Sen är det inte så många som vågar öppna med det. Det önskar man att fler skulle kunna vara, för då skulle vi också kunna jobba mycket mer på den här arbetsmiljön, tror jag.
Ja, det är ett otroligt viktigt ämne.
Carina, någon avrundande fråga?
Nej, men alltså, jag vet inte om jag har någon avrundande. Alltså, det finns så himla mycket att prata om det här. Ja. Jag tycker det här är, som sagt, det här är bara toppen på ett isberg. Vi har börjat. Vi ska bara fortsätta vara lyhörda och hjälpa varann och se till att vi får mer kunskap och blir bättre på bemötandet och tänka helheten, som du är inne på, Lotta. Att verkligen se personen, och där i personalstyrkan igen, att vi ser att ja, men vi är bra på olika saker och kanske anpassa det till just den här individen. För du var inne på ADHD, alltså det finns ju många varianter på det här, och den ena är ju inte den andra lik. i det här spektrat som det ändå är. Nej, vi måste bli bättre på bemötande, vi måste bli bättre på att anpassa oss och se styrkor.
Mm. Jag tror att det är helt rätt. Och jag tänker så här, och jag blir så himla glad att få den här frågan ju just av er. Därför att det visar ju också på att vi vill samma sak. Vi ser den här utsattheten och sårbarheten, men också möjligheten att liksom hjälpa på ett mycket bättre sätt. Liksom. Så jag tror att det finns så himla mycket som vi kan göra tillsammans. Och det skulle jag också vilja bara uppmana er om man är intresserad av det här. Vi håller ju på att bygga det här nu tillsammans med flickor och kvinnor, tillsammans med... Och vi vill ju jättegärna förstås ha både egenerfarna men också personer från hälso- och sjukvården in i, som går in och testar och använder och ser vad ska vi bygga för, liksom, för features, vad ska vi bygga för saker som kan liksom skapa just det här stödet och tryggheten som ett komplement till hälso- och sjukvården. För det vi tror på ganska mycket det här, det är ju också att NPF är ju inga sjukdomar. Liksom. Man skulle väldigt gärna... jag skulle vilja kunna hjälpa mina patienter bli mindre beroende av sjukvården faktiskt. För det, apropå den här bågen som vi pratar om, att kunna vara mer utanför sjukvården än i. Men att när man ska vara i sjukvården så har man med sig den här kunskapen, den här datan om sig själv, så att man slipper liksom hela tiden... Ja, upprepa det man har gjort. Så jag vill bara slå ett slag för om ni vill gå in på www.letterlife, alltså bokstavslivet på engelska.se i så fall, och bara hjälp oss att bygga så bra som vi kan. Jag har två stycken helt oskyldiga data killar som inte har ADHD och de är inte ens kvinnor. Så att de kan behöva lite hjälp. Och inte bara, de vill inte bara lyssna på mig heller, för de tror väl kanske inte att jag har alla svar. Jag försöker övertyga dem att det är så att jag har det. Men de blir också väldigt glada för annan typ av kompetens som kommer in och liksom bidrar och tänker och tycker. Så jag tror att det skulle kunna vara ett sätt för oss att liksom jobba tillsammans faktiskt. Framåt.
Och tillsammans är ju det vi bygger mycket bra saker på, inte bara i det här utan vård och samhälle. Och jag skulle vilja att du kanske kom tillbaks, Lotta, om du har möjlighet sen, att vi har ett frågeavsnitt. Tillsammans så har ju vi väldigt många vårdpersonal som lyssnar på oss. Vi har också gravida eller blivande, de som önskar bli gravida, de som snart ska föda och tiden därefter. Och med de här diagnoserna. Och där kanske du skulle kunna hjälpa oss. Om vi nu bygger det här till någonting bra, starkt, så kanske vi skulle kunna samla in lite frågor och där vi ställer dem till dig i ett ytterligare poddavsnitt. Skulle det vara möjligt?
Jättegärna, ja.
Ja, kul.
Underbart.
Mycket bra. Tack snälla Lotta för all viktig information.
Men tack själva. Och vad kul att snacka med er. Det känns som att jag ser exakt samma verklighet fast från helt olika håll. Det är faktiskt jättehäftigt. Ja.
Det tycker vi med.
Fantastiskt. Tack snälla. Och då ses vi, eller hörs i alla fall vid ett senare tillfälle. Vi har fått
det hoppas jag. Verkligen.
Underbart. Stort tack. Rebecka, du och jag är som vanligt tillbaks snart i etern. Varje torsdag så sänder vi ett nytt avsnitt och scrolla ner i den långa, långa, långa listan av fantastiska faktabaserade avsnitt med lite förlossningsstories, lite gott och blandat. Och så finns vi på Instagram, @babiespodcast. Följ oss, häng med oss och så hörs vi snart igen. Ha det gott, tack och hej!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.